Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och jag kommer prata engelska för det mesta, men du kör bara svenska, det är,
ah, okay.
Det är helt okej.
Okay. Ja, ah, just det. Men det vet jag. Du pratar engelska och resten pratar svenska.
Du kan köra persiska också om du vill.
Jag tänkte köra persiska hela.
Hela?
Davud Ara.
Ja, det är vakti unge budam, hemishe Arai Davud budam.
Arai Davud.
Arai Davud Ture Esrafil.
Ture Esrafi, var det ditt persiska efternamn?
Ja, för att jag heter Turfjäll. Men det finns en gammal klassisk iransk tidning som heter Suri Estrofil, som är den här tut, det är en ängel som har en lur som är Suri Estrofil, och det ser Ture Fjell ser lite ut som står Ture Fil. Aha. Så det blir Ture Estrofil.
Aha, Estrofil.
Ja. Estrofil är en ängel.
The angel, yeah, yeah. That blows angel the horn for the dead to wake up.
Ja, precis.
Du pratar bättre farsi än många exil iranier.
Ja, det gör jag inte, men ja, en gång i tiden så var jag ganska bra.
Hur kommer det sig att du kan prata persiska?
Jag pluggade persiska först i Uppsala ett år på universitetet. Och sen pluggade jag en termin på Esfahans universitet. Och sen så reste jag fram och tillbaka till Iran under några år.
Och, är du en sån där iranofil? Jag vet inte.
Ja, kan man säga. Så. Ja.
Iranofil.
Men jag är ganska mycket fil. Jag är liksom indofil också, och men verkligen persofil.
Persofil kanske.
Ja, persofil.
Du vet, det finns ju de här judefil också. De som är väldigt investerade i Israel och judar och
det finns islamofiles också.
Det finns islamofiles, men de är mer fake.
Varför?
Ja, men typ så här, typ när Bush läser ur Koranen eller när Tony Blair läste ur Koranen. Det är en sorts så här, fake islamofil.
Yeah, but there are like actual islamophiles.
Ja. Mm. Man kan fascineras av en kultur eller språk, och så kan man liksom känna sig berörd av det på något vis, och så drar man sig ditåt. Mm.
Men du är verkligen hemma här om du är intresserad av persiska riket och sådär. För
ja, det verkar väl finnas viss persisk närvaro här i rummet.
Mm. En viss persisk närvaro.
Du är född i Solna.
Solna, precis.
Ja. Har du växt upp i Solna?
Sollentuna.
Sollentuna.
Jag föddes i Solna, växte upp i Sollentuna. Så jag är liksom helt svensk, uppväxt i Sverige. Men har ändå någon sorts sån här, men det har väl alla liksom. Jag har någon sorts känsla av att vara lite utanför. Mina föräldrar har ju växt upp i Indien till exempel.
Aha.
Och de är ju helt svenska. Svenska namn ser helt svenska ut. Men de har en min pappas första språk var hindi.
Were they religious?
Deras föräldrar var religiösa liksom, missionärer i Indien. Så okay. Min mor och morfar och farfar och mormor och mor och de där, de var missionärer där. Och mina föräldrar var barn till dem. Så att de har kom tillbaka till Sverige när de var liksom tonåringar, eller min mamma var tonåring, och hade då den här känslan av att vara total outsider. Så att det finns en sorts outsider-känsla fastän vi är helt svenska. Någon sorts blandning där mellan olika.
Du har forskat på religionsvetenskap, eller?
Det googlade han precis så.
Ja. För jag hittade ett ord på Wikipedia som jag försöker förstå.
Ja.
Det står så här. Din forskning var initialt inriktad på två områden, shiitisk islam och sen står det pentekostal kristendom bland romer.
Ja, det stämmer. Men det,
vad betyder krångligt. Det på svenska?
Okej, alltså i religionshistoria då, mitt ämne är religionshistoria, det är en del av religionsvetenskap, och då studerar man olika religioner, i deras historia och deras roll i samhället, och så väljer man ofta en religion som man specialiserar sig på.
Mm.
Men man får inte bara ha en religion. För att vi har den här devisen som är: den som känner en känner ingen. Om man vill studera språk, man kan kunna ett språk jättebra liksom. Mm. Man blir perfekt på ett språk. Men om man vill förstå språk som fenomen liksom, vad är språk? Ja, då måste man kunna åtminstone två språk, helst flera språk. Så man förstår liksom, vad språk gör med människor och kultur. Samma med religionshistoria. Man kan kunna en religion jättebra, men vill man förstå religion som kulturellt fenomen, samhällsfenomen, politiskt fenomen, då ska man känna till minst två.
Så du tvingades att läsa på om kristna romer bara?
Ja,
för,
precis. Ja. Ja, men det, alltså, jag valde ju det själv. Men ja. Så att jag valde först det här iranska, shia,
ja,
muslimska. Liksom, det var mitt första fält. Och mitt andra var det här. Och men, det är kristen väcke, alltså pentekostal, det betyder kristen väckelse, tänk Livets ord, pingstkyrkan, karismatisk.
Då vet du vem Molly Lindberg är.
Ja, visst. Ja. Så att det finns en jättestor sån kristen väckelse bland romer i hela världen, hela Europa, även i Sverige. Och den har jag skrivit om.
Can we start with like defining what religion is? Because I come from Egypt and I was very religious at some point, like for most of my life before I left Islam.
Oh.
And to me before, like, religion was only religion in the traditional sense, you know, Christianity, Islam and so on. But now more and more I'm seeing like things that, you know, behaviors or beliefs that kind of mimic religiosity, like wokeness, identity politics, some parts of feminism that kind of like exhibits like some form of religious behavior to my eyes, at least. And some people also have interpreted in that way. Where do you stand on this?
Ja, men alltså, det, religion är ju då ett... Man kan jämföra med andra. Det är ett påhittat ord, alltså en påhittad kategori. Det är ungefär som konst liksom, eller vad vi ska, det är liksom, det finns inte så här, vi kan gå ut och undersöka världen och så hittar vi religion. Det är massa språk. De flesta mänskliga språk har inte ens något ord för religion. Så det är liksom inte helt självklart vad det betyder. Utan man får säga, i vår kultur och i vår tradition så har det kommit att betyda någonting speciellt. Och då kan man väl säga att ett sätt att definiera det då, det är att säga den del av mänsklig kultur som har att göra med transcendens eller någonting utomvärldsligt. Någon som talar om en sorts gudomlig värld eller någonting som finns utanför den här världen.
Någonting metafysical.
Någonting som kopplar till någonting metafysiskt eller någonting transcendent, någonting större. Och det säger man inte att det... Man behöver inte säga att det här transcendenta finns, att det finns en gud. Men det finns delar av mänsklig kultur som handlar om gudar. Alla mänskliga kulturer har idéer om att döda lever vidare, att det finns gudar, att det finns osynliga grejer. Det är någonting som vi har i vår art. Så att i religion är den delen av mänsklig kultur som har att göra med det där övernaturliga. Och sen kan det organisera sig på olika sätt. Och då har vi de här stora religionerna, islam och kristendom och judendom och... Och där har man ett helt system och de har texter och de har lagar och regler. Men även om man inte tillhör en sån tradition, även om man inte liksom är uppfostrad inom islam eller kristendom eller något, så kommer man ändå, eftersom man är människa, att ha den här förmågan, då, den här benägenheten att uppfatta världen som att det också finns någonting utanför.
So is there like a religious instinct?
Ja, det kan man säga. Man kan säga att det finns en mänsklig... För 50 år sedan då, i forskningen, då tänkte man att religion, det är bara någonting vi har lärt oss och det kommer försvinna. Liksom. Man tänkte att det var socialt konstruerat. Att det var uppfostrat till att tro på Gud och så nu när vetenskapen kommer fram, då kommer vi sluta tro på Gud. Men nu har liksom forskningen gått vidare och med hjälp av mycket sån här neuropsykologisk forskning så har man ett nytt grundläge nu. Och det är att det här är liksom en del av människans hjärna, hur vi fungerar.
Jag läste i någon MRI-kamerastudie när de stoppar in folk i såna MRI-kameror och kollar nervaktivitet. Att det är vissa delar av primala känslofunktioner i hjärnan som triggas när du ser religiösa symboler. Typ jungfrumodern som blöder ur ögat. Och det kan vara från olika religioner du inte ens känner till. Det är som att det är någon primal inställning som du bara automatiskt reagerar på. Att det är djupt inkodat i oss.
Ja, och det som framförallt tror jag är inkodat. Till exempel, det finns någonting som heter Agency Detection Device. Så till exempel, det här är då sån här, från det här kognitionsspåret. Liksom till exempel då, om man hör att man är in i ett mörkt rum och så hör man hur det prasslar i buskarna eller någonting. Då kommer man bara, shit, det är någon där.
Jesus.
Ja. Det kan också vara ett lejon bara. Eller det är någonting där. Vi har lätt att tänka att istället för att tänka att det är förmodligen ingenting, det är bara vinden, det är slumpen, så tänker vi att det är någon där. Det finns en person, det finns en vilja bakom det vi möter. Om man tittar, det här är samma som finns till exempel, religiösa människor har ofta, om man tänker tillbaka på sitt liv, så kan de säga så här, ja men jag fick inte det där jobbet och då var jag tvungen att flytta till Sundsvall och där träffade jag den här tjejen. Och då kan de tänka så här, ja men det var meningen. Gud ville att det här skulle hända. Poängen var, det fanns en vilja bakom att jag inte fick jobbet. Det är också det här att man ser en vilja bakom, och från ett sekulärt perspektiv, det är ju bara slumpen då som gjorde att det blev så där. Men man säger att det fanns en vilja bakom. Eller så kanske man säger, titta nu har oljepriset gått ner och det är krig och det och grejer. Det finns en dold vilja, det finns... Alltså alla de här konspirationsteorierna är också samma liksom, funktion. Att vi ser att det är någon som vill någonting.
Men om man säger att det är ödet, är det lika religiöst påstående det?
Ja, alltså det beror på... ödet kan ju vara... Det kan ju vara... Ödet kan ju kanske betyda att det är bara en slump, men det är också att det är förutbestämt. Så förutbestämt, det skulle jag säga, drar lite åt det där hållet.
Det är väl socialt inlärt att du har fått lära dig det konceptet.
Ja, själva ordet ödet och själva den tanken. Ja.
Jag läste, jag tror det var en kognitionsvetare, eller det är, han lever, John Vervecki. Han pratar mycket om religion och han kopplar ordet religion till latinska religare. Och menar att allt det vi kallar religion, det är människans behov av att koppla det som är utanför kroppen med upplevelserna du har inuti kroppen. Så det är att hitta ett sammanhang mellan din existens och omgivningen du är i. Det tycker jag var ganska bra för att...
Så religare, det finns ju det här ligament och saker som knyter ihop.
Yep.
Och att religare, då, så att återknyta, att få ihop världen. Och det är en ganska klassisk syn på religion. Att det är det som är dess funktion. Liksom. Att den knyter ihop det egna moralen med vad som händer i världen. Det som finns utanför med det som finns innanför. Och knyter ihop gruppen då, kring några symboler och sådär.
Speaking of religious instincts and so on, like one thing that is also interesting to look at psychedelic experiences, and people quite often almost invariably have some kind of an experience that, for lack of better word, is called the religious experience while they are having this psychedelic trips.
Vilken är din favorit psykedelika?
Jag vågar inte prova. Jag tror att jag ska bli psykotisk. Men skulle jag vilja prova ayahuasca.
Okay. Oj, du kör liksom full 100%
in. Ja, vill inte right away, you don't want an introduction.
Jag har inte vågat. Men jag skulle då vilja prova de där peyote och ayahuasca. De som har tydliga religiösa kopplingar. Mm. Och en klassisk upplevelse är det här jag-upplösningen. Det egna jaget liksom försvinner och man är ett med allt som finns utanför. Och det är ju en typ av upplevelse då, eller en sorts känsla, eller... Det kan vara en jättestark extatisk upplevelse eller bara en sorts idé som finns i nästan, eller de flesta av världens religioner. Mm. Att jaget inte finns, det finns i islam, det finns det här fana, att man liksom bara löses upp, man är som en nattfjäril som upplöses i lågan. Liksom, eller.
Jag lyssnade på ditt sommarprat och då nämnde du just att när man är i religiöst tillstånd så kan man uppleva samma typ av extas som att när man tar psykedeliska droger.
Ja.
Och
snarlika i vilket fall.
Ja. Och i det sommarprat så hamnar du också, jag vet inte om det var exakt en sån tillstånd, men du hamnar i ett tillstånd när du var i Iran.
Ja, precis.
Vill du berätta om den händelsen?
Ja, det var ju en speciell händelse. Det var ju så här att... och det här är kopplat då till det här sociala trycket. För att jag gjorde såna här fältarbete i Iran. Så att jag var i en grupp väldigt fromma, en muslimsk väldigt from miljö där. Och jag träffade bara de som tillhörde den miljön i flera månader. Och jag träffade ingen, det fanns knappt, jag kunde skicka något mejl liksom. Jag träffade ingen europé knappt, jag träffade inga sekulära iranier. Jag har en massa sekulära iranska vänner, men de fanns inte i den här stan. Så att jag var väldigt mycket i den här miljön.
Var du i Qom?
Ja, jag var sen var jag i Qom. Det här var i Esfahan.
Ah, okej. Okay.
Och då var det så här, alla de som fanns i den här miljön, de såg på mig på det här sättet, så här ungefär. Ja, vi förstår att du är här för att skriva din bok. För jag sa ju till dem, ja, jag ska skriva en bok och det här, jag vill intervjua folk. De bara, det förstår vi så här. Men vi vet egentligen hur det ligger till. Och det är ju att du är ju här för att Gud har lett dig till islam och till den sanna religionen och till shia-islam. Det är liksom det. Och det var helt logiskt för dem. För de tänkte att hur skulle det annars komma sig att någon som kommer från... Om Sverige så visste de två saker. Det finns väldigt dåliga filmer. Hade de hört talas om
det? Det är sant.
Ja, jag tror de tänkte på typ porrfilmer. och det andra de visste var att det var 6 månader natt och 6 månader dag. Liksom. Att det är så, ja. Hur skulle någon kunna komma från ett land där det är 6 månader natt, 6 månader dag, genom hela Europa, jättelångt, och hamna här i deras moské. Det är ju helt sjukt. Det fattar man väl, att det är någon vilja bakom här. Att det är Gud som har lett mig
dit. This is what I would have thought 15 years ago also.
Ja, och för mig var det så här då, att min egen förklaring, det var ju att jag var där för att skriva min doktorsavhandling. Och den var så här trovärdig för mig. Och deras förklaring, att det var Gud som har lett mig, den var så här mycket mindre trovärdig då. Men för varje vecka som gick där, och de var otroligt varma, de var otroligt snälla. Kom.
Det är farmor in job. Det där betyder vilken vacker persiska du pratar.
Och de liksom, det var otroligt bekräftande miljö. Jag har aldrig varit så bekräftad. Mat hem till folk, och de var fantastiskt vänliga var de. Och jag var ju också ganska rotlös där. Jag hade ju inga vänner, mina normala familj var inte där. Jag hade ingen att prata med. Så jag liksom, jag blev väldigt varm då av deras vänlighet och generositet. Och för varje vecka som gick så minskade då trovärdigheten, upplevde jag. Trovärdigheten i min egen förståelse av varför jag var där, den sjönk. Samtidigt som deras liksom förklaring verkade lite mer sannolik. Och då är det ju så att det här är ju inte någon, det är inte så att de är en ointellektuell tradition. Det är otroligt väl argumenterad och filosofiskt skolad liksom världsbilden här, shia muslimska. De har ju liksom, de läser ju på universitet eller sina koranskolor och så här hos och såna här seminarier som de har. Då studerar de ju, de studerar liksom Kant och europeisk filosofi och Aristoteles, och de är otroligt genuint intellektuella liksom. Men också helt övertygade om sin egen religions överlägsenhet och att det är den objektivt sanna. Så de bara väntade på att den här poletten skulle trilla ner för mig. Och efter ett tag så kom jag till en punkt när jag tänkte den här tanken som jag berättade där i sommarpratet. Att jag kommer till tanken, men tänk om de har rätt. Tänk om det är de som har rätt. Liksom. Tänk om det är att jag har haft fel. Varför skulle jag ha rätt? Jag har ju bara min lilla världsbild som jag har fått från mitt sammanhang, och de har ju fått sitt från sitt sammanhang, och då liksom fick jag en sån här otroligt omvälvande och chockerande upplevelse av att tillvaron liksom rämnade. Och i samband med det så fick jag också någon sorts kanske man kan säga Guds upplevelse då, att jag upplevde liksom, vi satt på en innergård där i Esfahan, och det var en sån här liten hejat som är en sån här liten innergård, och de serverade frukt, och det var liksom så himla trevligt, och stjärnorna lyste, och det var en äldre man som hette Herr Ochovat på den här, som ledde det här lilla samtalet. Han var otroligt sympatisk man. Och jag kände mig så här varm, trygg och varm plats. Och sen så är det som att jag bara... Och så är det ju då att de har de här gråtmötena. De läser ju såna här sorgliga historier om Imam Hussein. Och alla gråter. Och jag tyckte ju om de här. Det hade ju blivit mina vänner.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så att jag blev inte så rörd av Imam Hussein-historierna, men jag blev rörd av att de grät. Liksom. Mm. Och så var det hela den här miljön och jag bara var där. Och sen plötsligt tänker jag den här tanken, tänk om de har rätt. Vad lätt det skulle vara för mig att bara sjunka in i det här nu. Jag skulle bli så, ja, de skulle bli så glada om jag bara gick in i det här. Och när jag tänker det så är det som att jag känner då hur... men det är som att jag får en sån här känsla av att jag är liksom helt sammanlänkad med universum och... Det finns en gud liksom som bara fyller hela rymden. Och, ja.
Hur länge hade du bott där när den här känslan kom?
Ja, då hade jag varit där i några... Alltså jag hade varit där tidigare, så kanske ett års tid.
Ett år. Jag undrar om det inte är någon sorts teologisk Stockholmssyndrom. Att din hjärna tänker att nu är jag här, det här är min miljö, jag behöver ett sammanhang. Ja, och så kan... börjar din rationalitet ändras och stöpas om.
So come on back and say.
Or like it could be also something else. This is interesting because coming from Sweden, like a very individualistic society, which where there's like so much emphasis on the individual as a separate entity, which is actually not really true. Like we are not really individuals in that sense. Right. We are basically, we're tribal in a way as part of a group, a mind hive, if you will. Oh. And it's like almost, I think this was shocking, I'm just speculating here, was shocking for you because maybe you've never really experienced this kind of like mind hive in the same sense, but also maybe you even had some kind of like unconscious or subconscious hunger for this kind of like...
Stark kollektivism.
Yeah.
Ja, så kan det mycket väl ha varit.
Men kom du fram sen till att, men jag är från Sverige, det är världens bästa land, vi har inte fel.
Och så... Nej, ja, men jag blev... min världsbild förändrades av den där upplevelsen. Jag är inte alls lika självsäker liksom, på... Utan det som... jag liksom gick ju inte in i det där, jag höll tillbaks det där. Så jag lämnade det där och sprang iväg och träffade några... andra killar som jag hade träffat som var från Danmark och så bara berätta och liksom psykologisera det här. Så att jag gick inte in i det där helt, men jag var inte opåverkad av det. Jag är fortfarande inte opåverkad.
För det är intressant, för att jag känner igen det här från Omar, för du, när du var som mest religiös och så lämnade du islam, då var ju du så här väldigt, du vet, Richard Dawkins ateist där. Och grejen är att jag har gått igenom en liknande, alltså när jag inte... Jag växte upp i ett muslimskt hem och sådär, men sen trodde jag inte alls på det. Men så nu är jag i en fas i livet där jag är inte självsäker. Alltså jag är inte tvärs.
Du börjar bli islamist igen.
Nej, det är jag inte. Men jag är inte, jag är inte Richard Dawkins ateist längre.
Så pendeln svänger liksom. Och sen så hamnar den på något sorts...
Ja, samma för mig.
Där jag tänker utifrån den här berättelsen om att du kommer till Iran och de här iranierna är självsäkra. Jag tycker att det finns en liknande parallell berättelse med svenskar som är självsäkra när människor från andra länder kommer hit till Sverige och ska bo här. Och den här idén om att vi vet att de här kommer vilja bli svenska.
Och vi har rätt.
Och vi har rätt. Så att inom sin tid så kommer de fatta det också.
Ja, det håller jag verkligen med om. Jag har skrivit en bok tidigare som heter Det gudlösa folket, som handlar om den svenska majoritetskulturens religionsuppfattningar, eller vad man ska säga. Och då är det ju så här att vi har ju det här lutherska liksom arvet som har ju präglat statskyrka liksom, av 500 år av extremt tydlig religiös liksom, ideologi som har präglat det här landet. Sen har vi haft sekulariseringen. Men den här religionen lever ju kvar, det religiösa liksom, ska säga, attityden lever kvar på subtila sätt. Och jag tror att det här kan vara ett exempel på det. Därför att en typisk grej då med kristendom, det är det här att den kombinationen av att man är utvald av Gud, man är den sanna religionen. Men det som är tecknet på att man är bäst, det är att man är ödmjuk. Och det här är liksom en otrolig paradox. Alltså. Den främsta ska vara den sista. Den som är ödmjuk, den som tvättar de andras fötter, det är den som är den utvalda. Det finns till och med liksom i den där boken jag skrivit om i Nya Testamentet, hur liksom Jesus säger, ni ska sitta vid min sida och döma folket. Och tecknet på er utvaldhet är att ni är så ödmjuka och sådär. Och det är just den här kombinationen av att vi är så snälla. Och det som är snällheten är beviset på att vi är de som är bäst. Mm. Så en märklig kombo av ödmjukhet och extrem ödmjukhet.
Är det socialdemokrati vi pratar om nu eller?
Ja, men det är ju därför att i det socialdemokratiska, hela välfärdsprojektet.
Det är ju en tävling i snällism eller så här.
Ja, men det finns i vilket fall ett kristet arv, tror jag, i den attityden. Och så den här omtanken för tredje världen.
Så när vår förra statsminister sa vi var naiva, vi såg inte det komma, är det ett tecken på intelligens egentligen? Eller så alltså är det en sann svensk ledarskap egentligen? Att inte veta eller att
religiöst
vara ödmjuk. Ja, men det är lite ödmjuk ju.
Det kanske är en rimlig hållning att inse att den här tanken att man är det självklara normala som alla mer eller mindre medvetet längtar till. Att det är inte riktigt så. Det hade de här iranska islamisterna som jag följde, de hade också så. Det här, vi är det självklara normala som alla, om de bara tänker klart och får rimliga förutsättningar, då kommer de bli som vi. Om vi tar det iranska exemplet igen då, liksom Khomeini och hela islamistiska systemet i Iran. Jag tror att Khomeini verkligen trodde att om vi bara får islam, då kommer det bli perfekt. Alltså om vi bara får det här systemet att få finnas där utan att några onda kommer att förstöra det, då kommer det kommer bara lösa sig automatiskt. Det är en otrolig tilltro till det egna systemets överlägsenhet. Och det tror jag att vi har lite av det här.
Han nämnde ju inte så mycket islam och politik innan han kom till makten. Det var ju inte det han marknadsförde sig som egentligen. Att han ska installera en teokrati. Det kom sen. Men jag har aldrig hört analysen att det var hans tro. Att så länge vi bara sätter upp miljön på rätt sätt så kommer poletten trilla ner för alla. Vilket det inte gjorde.
Nej, det gjorde det ju inte. Men, ja, men alltså om vi pratar om Khomeini, när han sitter i Paris där. Det är ju bara de senaste sista åren innan revolutionen. Då lägger han ju ut texten om hur den islamiska republiken ska fungera. Och han hade ju börjat skissa på det, den liksom konstitutionella idén då, när han var i Najaf som han var tidigare. Och där tog han ju över det från en annan rättslärare som heter Naini som var där. Och som var en som lämnade Iran efter konstitutionella revolutionen i början av 1900-talet. Så han hade ju ändå pratat om sin islamistiska liksom, att man skulle ha det här, en republik med ett islamistiskt liksom tillägg. Och hela den här Velayet-e-Fari-doktrinen, den formuleras ju på 60-talet. Så att det har ju, hade varit med ett tag.
Vill du förklara den, vad det innebär, Velayet-e-Fari?
Ja, det är ju då, inom shia-islam så har man ju då idén om att det finns en imam, en ledare för hela mänskligheten och för en religiös och världens ledare. Imam betyder ledare då, han är ledare för världen. Och han är den 12:e imamen efter profeten Mohammed och han är liksom borta, han lever i fördoldhet. Ungefär som Jesus i kristendomen är uppe i himlen, liksom. Han finns någonstans men man ser honom inte. Imamen är fördold och i sitt ställe har imamen utsett sina rättslärda som är mullorna då, de högt rättslärda.
Vem annars?
Och de ska då styra i hans ställe. Mm. Och den vanliga traditionella uppfattningen inom shia-islam, det är att de här rättslärda ska styra i ska religiösa frågor. Sånt som gör ritualer och moral och hur man ska tolka den islamiska lagen. Men att de inte ska ha en aktiv politisk roll. Utan man har politiken och härskarna och sen så har man de rättslärda. Ungefär som kyrka och stat uppdelning där. Men Velayet-e-Fari-doktrinen som Khomeini då och några andra formulerar på 60-talet, det är att de rättslärda, den högsta av de rättslärda, alltså med Fari då, den högsta rättlärda, han ska också ha politisk makt. Mm-hmm. Och det är det som är grunden då för den iranska islamiska republiken. Mm.
Och vem är det som är högst bland jämlikar?
Högst bland vadå?
Jag skojade lite.
Högst bland jämlikar.
Nej, men det jag pratade med mina föräldrar.
Är det Khomeini som är den personen?
Ja, det var Khomeini.
Det är Khomeini. När jag pratade med mina föräldrar och den äldre generationen.
Ja.
När de gick ut på gatorna för att störta kungen.
Ja.
Då fanns ju den här gestalten Khomeini. Det fanns kassettband som hade smugglats in och så satt de och lyssnade på det. Deras bild är att religion var inte det centrala. Khomeini råkade bara vara en väldigt from och religiös man. Men det var inte religionen, att det ska bli ett islamiskt teokrati, som gjorde att de ville störta kungen.
Nej, men så var det inte. För att den här revolutionen, den samlade folk från massa olika delar av samhället. Det fanns en vänster, arbetarrörelse, kamp. Det fanns olika minoritetsgrupper som var också förtryckta under shahen för att han hade tvingat nomader att bli bofasta och sånt där. Och det fanns islamister av olika schatteringar. Och sen fanns en sorts, kan jag säga, liberal, demokrat, lite vänster liksom inriktning. Och där fanns en tänkare som hette Ali Shariati. Som var otroligt viktig. Han dog innan revolutionen precis. Men han var väldigt viktig för att mobilisera då, kan jag säga, den här intellektuella medelklassen. Han var en fransk utbildad filosof som var, kan man säga, existentialist. Ungefär som Sartre och Camus och de här. Och han menade så att vi människor, vi står inför ett val. Antingen så lever vi bara följer med systemet liksom, eller så väljer vi den självuppoffrande kärleken och blir liksom aktiva parter i att skapa världen. Och då blir vi sanna människor. Liksom. Då, vi väljer vårt liv och liksom tar det aktiva. Och det vackraste av allt är den självuppoffrande kärleken. Men den existentialistiska filosofin som han hade, den gifte sig ganska bra med Khomeinis lära. För att Khomeini var ju mycket mer så här enkel. Han pratade väldigt sån här liksom landsortsdialekt på sin persiska. Han pratade på som en enkel man. Var en enkel man av folket. Så han fick med den delen av befolkningen. Men han hade också det här att man skulle ha det självuppoffrande. Det främsta offret är förstås Imam Hussein. Och det här att man ska bli en människa och bli fullkomlig. Det finns också, kan man också liksom koppla in på en islamisk tolkning. Så att det var en märklig kombination av en sorts intellektuell europeisk existentialism och det här folklig islamism.
It's also interesting, like when you're speaking about Shia Islam, I see, like I hear, like elements that don't really exist within the Sunni Islam culture in the same way at all. This idea of like being humble, for example, or like turning the other cheek, or something like that, is not. Well, definitely not like as in Christianity. It doesn't exist in the same way in Sunni Islam, and it seems not. You have a little bit of that in Shia Islam, a little bit about being humble and stuff.
Shia Islam är ganska besläktat med många sufiska traditioner som också finns inom Sunni, och i vissa av dem kan man hitta en del av det där. Men en sak som slog mig, för att min släkt bakåt har ju kommit från en kristen liksom bakgrund. Och det fanns en tematik i det här shia-kretsarna i Iran som var otroligt lik det som jag har liksom mött i min släkthistoria i kristendomen. Och till exempel finns det en historia om Rasul Tork, Har ni hört talas om Rasul-tork?
En turka rasul eller?
Ja, rasul, men det är en man då. Och han är en sån här lat. Han är en,
det är klart han är turk.
Han är liksom, han är en huligan. Han är en sån här basar-huligan som står och snurrar på ett... på en sån här tasbih, vad heter det? Sån här bön...
Radband.
Snurrar på ett radband. Och han är liksom en grov, han dricker alkohol, han är en riktig skurk då. Det här är liksom typ på 40-talet eller 50-talet. Och då berättas det då att en dag så kommer Rasul Tork, stor, han är full och berusad. Han kommer till ett Husseini, en moské kan man säga. För att han vill gå in där och liksom gråta för Hussein och be. Men han som är chef för moskén säger så här: du får inte komma in här, du är en full, du är en skurk och du är full, du får inte komma in här. Alltså Rasul Tork lommar iväg. Och sen så på natten så drömmer den här moskéföreståndaren. Han drömmer på natten om att han är ute i öknen. Och där ute i öknen så ser han ett tält, står ett tält. Och inne i tältet ser man ett grönt sken liksom. Och då fattar man att det är imamen då. Det är imam Husseins tält.
Är det därifrån det gröna skenet kommer?
Ja, det är det gröna skenet. Han liksom lyser av grönt. Och till det här tältet, utifrån öknen, kommer en skabbig hund. Hundar är ju otroligt låg i status då i iransk tradition. Så att en skabbig hund kommer. Och sen ser han inifrån tältet så kommer ut en arm då som skimrar av grönt. Som öppnar dörren och släpper in hunden i tältet. Och då förstår då den här moskéföreståndaren att den här drömmen betyder ju att Rasul Tork, den här fyllot och skurken, han är ju som en hund. Han är som en hund. Men imam Hussein släpper in till och med en hund till sig. Så barmhärtig är imamen att han släpper in till och med den mest fallna av syndare. Och då går han tillbaka och så släpper han in den här Rasul Tork. Och den här tematiken, liksom, hur den mest syndiga, den mest fallna, den mest värdelösa, förtappade människan ändå får den här barmhärtigheten från Gud. Det är otroligt vanligt, viktigt motiv då i den här kristna traditionen som min släkt har bakåt. Och den finns också i den här shia-traditionen. Det är vanligt att man kallar sig för Kalb al-Hussein.
Kalb Hussein.
Alltså Husseins hund. Man är liksom en hund, man är en råtta. Men Gud förlåter den ändå. Men, det finns en sån tematik.
But if we go further back in time, since you like... since you like studied history of religion or research in history of religion, how do you see, because I'm very interested in the history of the ancient Near East and ancient Egyptian religion and so on, and there it seems that death had a very strong, death and burying of the dead has like a very very strong contribution to like how religion came up to begin with, and to some extent war also. There was like this death and war very tightly coupled to religion at the time.
I mean, alltså, en grund som man tänker varför finns religion överhuvudtaget, då är det ju för att hantera, vi är människor, vi har vårt medvetande, vi kan tänka abstrakt, vi kan tänka framåt, vi kan tänka symbol, vi kan komma på, vi har otrolig förmåga med vårt medvetande. Och det gör att vi också kan föreställa oss vår egen död. Och vi kan förstå att vi kommer dö och lida och dö och inte finnas. Och det är ju förstås det mest grundläggande traumat för oss människor. Och man kan ju se religion som en sån här liksom som en sorts metod att hantera det faktum att vi ska dö. Eller liksom, hur ska vi leva med att vi kommer dö? Och de två, om man tar i främre orientaliska religioner då, då är det egyptiska och det gamla iranska. Det zoroastriska. De traditionerna är ju bland de äldsta liksom, religiösa traditionerna vi känner till. Och båda de handlar väldigt mycket om just döden och hur man ska hantera alltså att de kommer båda med idén att det finns ett liv efter döden, det finns en fortsättning efter döden. Och både det egyptiska och persiska är ju det som tillsammans sen formar, blir otroligt viktiga för det hebreiska, alltså den judiska religionen. Därför att hebreerna var ju fångar i Egypten, så det finns starka influenser från det egyptiska. Och sen så blir de fångar i Babylon, och från Babylon befrias de av perserna, av Kyros den store för 2500 år sedan. Och då kommer en massa persiska influenser. Så att det judiska, det som blir modern judendom, är ju väldigt mycket format dels av det egyptiska, dels av det persiska.
And the Mesopotamians as well, they had like a lot of influence on the Canaanite religions.
Ja, det finns också. Mm.
Finns det många likheter mellan judendom och den shiitiska delen av islam? Det känns ibland som att judar och shiiter har typ så här samma personlighetsdrag ibland.
Ja. Vad menar du?
Ja, men det här martyrskapet. Och det här liksom.
Ja, men alltså, judendom och islam är ju väldigt snarlika religiösa system. Alltså, man har lagar, man har texter, man har ungefär samma syn på sin text. Man har tolkningslitteratur, man har en tradition av lärde. Det är väldigt snarlika religioner. Det shiitiska har väl kanske, den tydligaste kopplingen är ju då till det här persiska. Det finns ett persiskt, zoroastriskt för islamiskt arv som liksom återuppstår inom ramen för det shiitiska. Till exempel den här att man har en väldigt tydlig prästkast. Alltså det är ju en sak som sker. Alltså man har de här rättslärda som blir som en sorts elitgrupp, som en klass nästan i samhället av rättslärda.
Är det de som kallas för molla då?
Ja, mullorna, ulama då, som har turbaner och skägg. Och innan islam fanns, då, i det sassanidiska perseriket, då fanns det en sån klass av zoroastriska präster som var en sorts samhällselit. Då. Och en del av förklaringen till att islam var ganska framgångsrikt att slå igenom i Persien var ju missnöje med denna klass av religiösa ledare.
And they reconstructed it again.
Ja, sen så liksom långsamt så kommer det tillbaka igen. Mm. Samma som kunga, idén om kungen. Alltså Iran har ju en gammal, en kunga, liksom monarkisk tradition. Man har ju från flera tusen år tillbaka en stark liksom kungatradition. Fram till då den här Pehlevi-kungen som blev avsatt i revolutionen. Och sen så ser man den islamiska styrelsen, hur det tar formen av en monarki. För att Khomeini och Khamenei blir ju, de hatar ju monarki då förstås, för de är antimonarkiska, men strukturen är ganska lik med en perfekt person som är högst upp och som alla älskar och som har sin bild överallt och som liksom är på något vis nästan står över konstitutionen.
Så iraniernas problem är att varje gång de går emot elitism så fuckar de upp allting.
Och sen så bara växer strukturen tillbaka. Säkert många som inte skulle hålla med om den analysen. Men om man zoomar ut lite från, så tycker jag det framstår som en ganska monarkisk kultur. Mm. Även iranska islamismen.
Men inte det är något mänskligt att alltid forma en slags elit? Vi har väl i Sverige också personer som är någon slags smyg-ajatollor eller mullor som ska tolka den rätta läran, vad vi ska tycka och känna i olika situationer. Liksom inom media och sådär.
Ja, men makt koncentrerar sig alltid. Det är väl standard.
The top of the hierarchy.
Men ja. Du är inom media, Chang. Du äger ju en tidning för fan. Mm. Är inte du en av de ayatollorna som...
Jo, jag är utsänd av Gud för att predika den rätta läran.
Mm. Och på tal om det så börjar som att dina åsikter och tankar, de börjar skifta lite grann. Nu är de mer toleranta mot palestinier och kurder och...
Så när har jag varit intolerant mot?
Ah, det är min bild i varje fall. Innan
jag... ja, det är min bild. Ja, men jag kan inte...
David, another thing that I've been thinking about as well, like something that it's very common throughout the history of humanity, almost everywhere, that both religion and war have been central to the national or cultural identity of groups. Mm-hmm. And it seems that it's only post-World War II that we're having this kind of like more secular experiment that religion and war are no longer pillars for the national or cultural identity of people.
Ja, det är sant. Alltså, kanske att det förändras lite tidigare, därför att om man tar i Europa, då är ju, alltså fram till mitten av 1800-talet, då är ju religion det definierande identiteten, främsta identiteten. Sen kommer den här nationalstatstanken då, att man har länder och varje land har ett eget folk, och det är liksom en etnisk gemenskap. Då kommer det genom Sverige, svenska folket och språket, och man standardiserar språket och standardiserar kulturen, och man har liksom alla högtider och alla hänger ihop i tydliga folk sådär. Och det är ju då, den idén formuleras ju på mitten av 1800-talet och blir nationalstatstanken. Och sen så är det ju den som typ kollapsar med andra världskriget, när de här olika krockar med varandra. Och sen så har man ju då haft de här olika ideologiskt drivna nationsbyggena som fortfarande har lite nationalstatstanke. Men det är klart, krigdelen kanske försvinner lite där efter andra världskriget också, av förklarliga skäl. Men om man tänker att religion är en poäng med religion.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Är ju att ena grupper. Att man har en grupp människor och sen ska de enas och de ska liksom sugas in och få den här starka känslomässiga liksom lojaliteten mot gruppen. Det som hände mig där i den här iranska, i den här moskén, när jag liksom kände hur jag liksom bara nästan känslomässigt sögs in i den här gruppen. Det var ju, det är ju någon sorts socialpsykologisk mekanism som gör att vi bara binds ihop. Det vet man hur det var på skolgården. Man bildar grupper av kompisar. Man börjar klä sig lite likadant. Man börjar prata ungefär samma sak. Man börjar röra sig på samma sätt.
Social cohesion.
Ja, vi skapar den här sociala samhörigheten. Och den sociala samhörigheten kan vi också koppla an på symboler. Och det här är en väldigt märklig men framgångsrik mänsklig förmåga. Att vi har en sån där grupp som hänger ihop. Sen kan vi ta en symbol, till exempel en flagga eller en gud eller en historia eller en symbol av något slag. Och så kan vi börja uppfatta att den där symbolen är samma sak som vår grupp. Mm-hmm. Så att vi är den här gruppen, och vi säger att den här, vi skulle sitta i den här lilla gruppen och så skulle vi ha den här, de här ränderna som vår symbol. Och om vi ska sitta här tillräckligt länge och gå igenom sorger och lidanden och glädje och få barn. Och,
mushrooms.
Ja, då skulle det här bli mer och mer och mer. Och till slut, om någon kommer in och river sönder en bild på den här, de här ränderna som är vår symbol, då skulle vi bli kränkta i vår själ. Liksom, för att vi har förlagt vår gemenskap i den här symbolen.
I thought about this a bit because like there seems to be some kind of trade-off in a sense. I've become like somewhat skeptical of the possibility of long-term social cohesion without religion, actually. That social sammanhållning utan religion, I have blivit lite skeptisk till det. But it's like, it's a bit of a trade-off because on the other side, the more, like the stronger the religious identity you have, the more you kind of build of a us and them kind of like dichotomy. And it kind of, it mm-hmm. seems that it kicks in some kind of like, or at least it potentiates some kind of like tribalism between religious groups.
Det var det jag tänkte fråga dig om. Om det här exemplet i lågstadieklassen, ja, i Uppsala.
Ja,
kan inte du berätta om det?
Ja, jag har en historia i den här boken, En lockdown i Ödemarken, som ligger där. Och då var det så att jag fick frågan om jag ville komma och hålla en föreläsning i en lågstadieklass, en andra klass, liksom 8-åringar. Det var min kusindotter som gick i den där klassen och de skulle ha religionskunskap. Och då frågade de om jag kunde komma och hålla en föreläsning. Jag hade aldrig föreläst liksom för såna här små barn liksom. Vad skulle jag göra nu? Så då tänkte jag, men jag pratar om fornnordiska gudar, det är roligt. Det finns olika gudar, berättar om Thor och Oden, och varje gud har sitt vapen och bor på ett speciellt ställe och rider på ett speciellt riddjur, och Frej, han rider på en gris, och ja, så här. Och det här tyckte de var väldigt roligt. Det är ju som sagor då. Och så kom de på den här klassen att de skulle hitta på en egen gud, att de kunde ju också ha en egen gud. Och så blev det en otrolig liksom, positiv, kreativ stämning i klassen. Och på några minuter så hittade de på då att de ska ha en gud som heter Gulbert, och han ska rida på en gul gris, och han älskar deras klass, han är deras klassgud. Och de började rita bilder på honom, och hans symbol ska vara en blyertspenna, du vet, en sån här klassisk träblyertspenna liksom. Ja, så tyckte de att det var jätteroligt, och det var verkligen fin, varm stämning där. Enade den här gruppen kring den här historien om Gulbert. Och sen tänkte jag, men nu ska jag utmana dem lite. Så då sa jag så här, ja men tänk om det skulle komma barn från, några barn från Ekebyskolan som är nästa skola.
Och de är shia-muslimer.
Ja, tänk att de skulle komma in här, och så skulle de ta den här, och så var det en sån här liten pennstump då, så här blyertspennstump, helt värdelös. Typ så ovässad pennstump som man skulle slänga. Så skulle de ta den här, och så bara, skulle de spotta på den och bara slänga den i marken. Vad skulle ni säga då? Och då blev det liksom helt tyst i den här klassen. De bara satt helt stilla. Och sen så var det en flicka som räckte upp handen och bara, ja, jag känner ilskan pirra i hela kroppen. Och så var det en pojke som satt längst bak som inte hade sagt någonting på hela tiden. Men han hade varit med och lyssnat på de här historierna. Och så bara räckte han upp handen och bara, jag skulle döda Ekeby barn. Han skulle döda Ekeby barn. Vad i helvete.
Och han var inte ens muslim.
Han var inte ens muslim. Nej. Utan det var, men det var, så jag fick ju gå därifrån då liksom, för lärarna kanske inte hade velat.
Jag var inte, det var inte stämningen de hade hoppats
på. Skapar du radikalisering här?
Precis, radikalisera en hel lågstadieklass.
Men det är en helt sjuk story. För då måste ju, som vi har pratat om, det måste vara kodad i oss på något sätt.
Men det visar på hur det är så mycket religionshistorien på några minuter liksom. Dels det här, för det var ju också väldigt varm och härlig stämning, och det blev ju gemenskap kring de här berättelserna. Men så finns också den här potentialen att ena mot andra.
But do you think there is some kind of, is there really a way, because no matter how I look at it, I don't really see something that could prevent this kind of religious tribalism.
Jag tänker att i den klassen, kanske inte just där, men någonstans där så skulle det kunna finnas, eller kommande elev som kan, kanske en elev som skulle kunna hitta Omar som går emot alla andra klasskamrater och kommer med idén att man måste kunna kritisera den här blyertspennan, man måste kunna spotta.
Men de kommer kicka mig från klassen.
Ja, men då tror jag att,
men då hittar du en annan grupp.
Jag är inte säker på att det behövs liksom en religion med gudar och sånt där, men däremot så kanske det behövs en gemensam berättelse för att hålla ihop en grupp. Och man kan ju tänka sig andra alltså symboler eller liksom traditioner, och att man har gemensamma värderingar eller någonting som kan hålla ihop en befolkningsgrupp utan att den är religiös.
Yeah, I agree, but at the same time, like, it seems that, you know, it's not absolutism, it's not like either zero social cohesion or a absolute social cohesion, but it seems that religion it has been really good at forming this kind of like very strong social cohesion, because it kind of like makes, it demands of people to believe in things like fantastical, like this almost shows some kind of like loyalty towards the group. You want me to believe that Muhammad flew on a winged donkey to paradise? I will sign up to this. See how much I'm loyal to your group. I'm willing to go against treason to show that I'm so loyal to you.
Ja, men så fungerar det.
Det finns ju ett jättebra exempel. Sverige har lyckats med det.
Har de verkligen?
Man har typ, alltså det du pratar om, alltså Gud uppe i himlen med vitt skägg, har man lyckats sudda ut, men skapat värderingar, alltså en stat, en myndighet, institutioner att tro på, nationalstat, public service.
But would you say that
Men på riktigt, har inte det ersatt religionen på det sättet i Sverige?
Jo, men alltså jag tror att ett sätt att se det där är att det fanns ibland, ni kanske har hört det här uttrycket, det postsekulära tillståndet. Om man tänker sig att förut på 1800-talet, då hade vi i Sverige och andra europeiska länder och i världen, hade man religion som den sammanhållande faktor. Man trodde på samma gud. Sen så förlorade de där, i Sveriges fall då, kristendomen, den förlorade sin trovärdighet. Folk liksom trodde inte på det längre. Man slutade komma till husförhören och sådär. Så den liksom vittrade sönder. Men sen kom det en sekulär gemenskap som ersatte det där. Och då var det ju då det här med välfärdsstat eller att bygga det goda samhället, kämpa för rättvisa och klassutjämning och sånt där. Och om man hade frågat folk på 60- eller 70-talet i Sverige, vad är liksom meningen med ditt liv? Ja, men då är det ju det här, kämpa mot Vietnamkriget, bygga rättvist. Alltså, det var liksom en sekulär religion kan man säga. Man kallar ibland för så här inomvärldsliga frälsningsläror. Att istället för att man ska bli frälst och räddad och komma till paradiset efter döden, så ska man skapa paradiset i världen. Liksom. Det perfekta samhället, total rättvisa, mänskliga rättigheter och allting. Och det som har hänt sen då, sen några decennier, det är ju att också de här sekulära frälsningslärorna har förlorat i trovärdighet. Folk tror inte lika mycket på välfärdsstaten till exempel längre. Man eller på socialismen. Man liksom, de har också tappat i trovärdighet för folk. Precis som religionen gjorde då. Det var inte liksom att, egentligen på grund av argument, utan det är någonting i tidsandan som gör att det tappar kraft. Liksom. Och då börjar man söka efter nya gemenskaper och nya liksom berättelser som kan binda ihop folk. Och jag tror att nu famlar vi lite.
Vad söker svenskar efter idag för berättelse? För sammanhållning?
Ja, men vi har ju haft den här individualistiska liksom, berättelsen där man hittar sin egen sin egen livsstil och sin egen liksom, stil och genom konsumtion och livsstilsval och val av partner och val av sånt här, så kan man liksom skapa sitt eget liv och vi alla ska få skapa sitt eget liv. Det är en sorts sekulär individualistisk konsumtionssamhälles liberalism som många har delat. Sverige är ju världens mest tatuerade land.
Och det är sant.
Ja, jag läste det. Och det är ett uttryck för det här. Men jag hittar mig själv. Vad är min? Jag kan inte bara ha en slentrianmässig dussinkropp som alla andra. Jag måste ha någon egen. Liksom. Jag måste bli speciell. Och alla blir speciella liksom, på samma sätt.
De tror att de är speciella.
Ja.
But isn't like this kind of like moving towards this, for lack of better words, secular religion, totally lagged the spiritual community that traditional religions were able to provide, and this maybe this was its downfall, that it didn't like really satisfy people spiritually, or what do you think about that?
Möjligtvis är det så, men man måste komma ihåg att när den traditionella religionen liksom marginaliseras, då kommer ju också jag ska säga sekulär kultur, det bara exploderar, alltså poesi, konst, film, litteratur, musik, alltså det är bara en otrolig explosion av andra uttryck för, det kanske inte är andlighet, men det är ju i varje fall som utforskar livet och känslor och relationer och liksom det som har livets djupsidor.
Right.
Så att
filosofical på
liksom filosofi. Folk tänker nog mycket mer på sig själva och sina relationer och vad de vill och sin filosofi och sånt där nu.
Är det så bra då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det kanske inte blir den här starka liksom, gruppen som håller ihop i ett krig.
Det känns som att ibland när jag observerar det du beskriver, att frågorna man ställer kring de här ämnena är intressanta, sällan svaren.
På vilket sätt menar du? Vad är det som
alltså,
är intressant?
Frågor du ställer om relationer, om dig själv och vad som är viktigt. Det är intressanta frågor. Men svaren är oftast inte tillfredsställande.
Vad är det för svar man kan få?
Ytliga svar eller svar som man tror är djupa. Det är som att du läser en sån här... du vet, Expressen har en sån här spalt. Där folk skickar in frågor om sina relationer. Det är väldigt intressanta frågor de ställer. Min partner gör sig eller så, min vän i den här situationen. Men svaren de får...
från expertpsykologen
exakt,
eller vad det är?
Det är inte så att jag bara, wow, vilket svar, jag har aldrig tänkt på det svaret.
Men varför tror du att det är så?
Jag vet inte, jag säger bara att...
Om du får tänka efter då? Vad kan det vara som gör att just svaren i sig inte är intressanta?
För att de är självklara någonstans.
I don't think it's like maybe partly that, but also there is another thing. Since like I used to be like really religious in a way that I would like sit and like read the Quran, and I would feel that I have like a direct relationship to God, and I was touched. I like just start to cry and so on. You have like this kind of like very religious spiritual experience. Like, this is something that I would not be able to, like, sit in a room and I don't know, think about gender equality and, like, just cry being touched by how deep and...
Jag tror det finns folk som kan
det. Som gör det, Omar.
Really cry over this and have a spiritual experience?
Speciellt här på Södermalm.
Är det sant?
När jag var ute och körde den här, vad heter Pride-paraden, och folk såg polisen i uniform med Pride-flaggan, de grät. De grät för att de såg oss stå för jämställdheten.
Intressant.
Men det var inte Nordkorea-gråt, utan det var genuint.
Det var ju genuint.
Jag tänker att deras anställning kanske hänger på det.
Nej, men alltså, det var publiken, alltså publiken som tittade på oss. Det var de som grät. Men om jag får återkoppla till det som du tog upp. Jag bara funderar. Kan det inte vara så att man är nyfiken på andra personer? Men svaret i sig, vi är ju kodade så att vi är ju ändå individualister. Och då ska inte någon annan komma och berätta för oss hur vi ska leva våra liv.
Något i det. Ja, men så här, frågan vad är meningen med livet är ju jätteintressant. Men om någon säger till mig, meningen med livet är kärlek. Alltså, det kanske det är, men det blir ointressant för mig samtidigt. Make it a sense.
Jag tror att det finns, alltså även inom sekulär filosofi och psykoterapi och så här, det finns ju alla nivåer. Det finns ju allt från otroligt banala svar, men jag tror också att det finns ganska djupa existentiella liksom, insikter man kan göra från sånt. Och jag tror inte heller alltid att, jag vet inte om du gjorde en jämförelse där om Mustafa, men att religiösa svar heller alltid är särskilt djupa. De kan det är också de inte,
men de är ändå ödmjuka nog att säga att de kanske inte alltid vet eller att Gud jobbar mystiskt. Men du vet så här. Det är inte,
i bästa fall.
Okej, bästa fall, om man inte är tvärsäker då. Men jag kan ändå uppskatta den falska ödmjukheten. Kanske framför tvärsäkra svar.
Well, maybe they are not deep, but if you are religious you believe that they are true though. Like, if you are like very deeply religious... You don't question as much. You just like take this as the truth.
Jag tänkte att just det här med att man tror på någonting. Kan inte du utveckla det? För det Omar säger, tänker jag att man tar det för sanning. Men det finns ju olika former av tro.
Tro är ju ett sådant ord som har lite många olika betydelser. Och det här gör ju att det blir så här svårfångat, men det är också det som gör att det kan bli ganska starkt. För att en del av tro är att man tror att något är sant. Jag tror att bussen kommer klockan 15.30, liksom. Jag håller något för sant i verkligheten. Men sen så finns det en annan aspekt av tro som är som jag använder på svenska och på andra språk, att man säger så här, men jag tror, som inte betyder att man håller något för sant, utan nästan tvärtom. Tänk att man har en son som precis har misslyckats i fotbollsmatchen. Och så säger man så här, men jag tror på dig liksom. Jag tror på dig. Eller man har precis hållit på att separera med sin fru. Och sen så vill man ändå försöka och säga, men jag tror ändå på oss. Då betyder ju det egentligen motsatsen. Det betyder, jag vill det här. Jag öppnar, jag vill liksom, jag ställer in mitt liv mot det här. Jag är öppen för det här liksom. Någonting sånt betyder det. Och religiös tro då, inom kristendomen framförallt, glider ju mellan de här två betydelserna. Att jag vill det här, jag liksom dedikerar mitt liv till någonting och i den ena sidan, och det andra är att jag tror att det faktiskt är på det här sättet. Och de där kan liksom ge näring åt varandra på ett svåröverblickbart sätt, vilket gör att religionskritiker då, som attackerar kristna och säger, men nu har vi bevisat att det här inte stämmer rent logiskt. Det fungerar oftast inte så bra. För att det kan nästan till och med stärka folk. Ja, vi vet att vi kommer bli hånade av världen, men vi vill det här ändå. Och sådär. Så att tro är ett väldigt så här nebulöst och liksom flyktigt begrepp.
Vad tänker du om kring det svaret? För jag tänker många gånger så är sättet som du argumenterar, det är ju rationellt. I din religionskritik mot islam och allting så för ju en väldigt rationell argumentation. Medan här blir det också symboliken och det blir ett annat sätt att se på religionen. Du brukar ju argumentera oftast att det som står i Koranen, de som läser Koranen tror ju på det. Det är ju inte så att man kan fråga sätta det, utan de tror ju bokstavligen på det de läser.
Ja, men de gör det.
Men det också finns en symbolisk perspektiv där man...
Yeah, but it depends on like how, maybe it's cultural, but also how religious you are. But like in let's say in the Sunni Arab world, quite often if your religiosity, how religious you are, is actually also how fundamentalist you are. So you really believe that this is literally the word of God, that like in the Quran, for example, like in a literal sense, not like in a Jordan Peterson, God is what is good sense. So, yeah.
Det, men jag håller med om att de flesta tror också liksom, fromma praktiserande muslimer tror också liksom rakt på en väldigt liksom, konkret common sense-mässigt sätt på det som står. Men ett, för att bara illustrera det här, att psykologiskt så...
Okej, du har lyssnat så här långt på Gista Måltid, en mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Gista Måltid. De har grabbarna de behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blodpudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett paket erbjudande, helt enkelt. Let som en plätt. Tack, min vän.